Det finns en idé som är gemensam för alla visa män genom historien. Och det är att bekvämlighet, det är inte bra för oss människor. Om du däremot klarar av att leva obekvämt och disciplinerat, då kan du åstadkomma nästan vad som helst för dig själv eller för din nästa. I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag diskutera fasta med Simon Westerlund. Simon är ortodoxt kristen och fastan är en viktig del av hans tro. Men den kan också vara väldigt obekväm och det är något han har varit tvungen att kämpa med.
Det tenderar för mig att vara så att i början av fastan så är det jättejobbigt, för då har just en längre period har fått äta vanligt och äta vad jag vill, och sedan mitt i allt så ska jag göra avkall. Man är hungrig, för det tar tid för kroppen att anpassa sig. Men sedan...
Jag tycker att det är något spännande med tanken bakom fastan. Liksom otypiskt för vår tid. Vi lever ju i ett samhälle där all njutning ska vara så lätt tillgänglig som möjligt. Från hämtmat till streamingtjänster. Men när Simon fastar väljer han alltså istället att säga nej och avstå från saker han vill ha. Förutom fasta ska vi prata om hur det gick till när Simon blev ortodox. Hur kan han vara säker på att det han tror idag är rätt? Speciellt med tanke på att han tidigare i livet har ändrat sig. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Simon Westerlund. Välkommen till podden, Simon.
Tack! Tack så mycket. Och det här, välkommen till mitt hem. Trevligt att ha dig här.
Mycket trevligt ställe. Här hänger, man ser dina intressen och din livsåskådning här på väggarna. Men det kommer vi till.
Det gör man.
Vi ska börja med de korta frågorna. Mm-hmm. De korta frågorna om meningen med livet som jag ställer till alla mina gäster. Och jag tänkte vi börjar med en riktig klassiker i podden. Om du skulle få en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka? Och nu hör det ju till saken att du har studerat historia.
Ja, det gör det.
Så det är svårt att välja.
Det här... Egentligen inte. För det är ju givetvis en fråga som jag har ställt mig själv många gång. Det varierar stundvis. Liksom man det här ibland vill man ha choklad, ibland vill man ha lakrits. Men ändå så kommer jag alltid tillbaka till medeltiden. Alla vägar leder till Rom. Så för mig så leder alla vägar tillbaka till medeltiden.
Sen brukar jag fråga ibland, och den här frågan har jag faktiskt skrivit upp åt dig, Star Wars eller Lord of the Rings. Och sen kom jag in här i din lägenhet och så såg jag att här hänger Tolkiens Map of Middle-earth. Och här i bokhyllorna är det alldeles knökfullt med olika Tolkien-utgåvor.
Ja, det är det. Där har du ditt svar. Jag är glad att du ställer den frågan, för jag lyssnar faktiskt på en av dina podcast, på något avsnitt av dina podcast där du ställer den här frågan. Och jag tror den killen svarar Star Wars.
Det var fel.
Och så tänkte jag, nej, det där är fel svar. Hoppas han ställer samma fråga till mig. jag tyckte väldigt mycket om Star Wars nog i min ungdom. Men det här Star Wars är en väldigt simplare berättelse. Och det är väl därför som jag också... Det är därför säkerligen som den också inte följde med mig in i vuxenheten. Så som Tolkiens berättelse nog sen gjorde. Att de är nog det här spännande och bra. Och goda berättelser. Star Wars har också många sanningar att berätta, men det är en plattare berättelse. Just därför också, för att det är väldigt långt en modern berättelse.
Och lite mera Hollywood, och det är ju en film trots allt. Det är inte en trilogi med böcker och mycket mer.
Ja. En moderna berättelse så saknar samma nyanser och lager av mening som äldre berättelser har. Att jag skulle våga påstå att Tolkiens berättelser är den sista stora berättelsen som den gamla världen har frambringat i världen. Och då är det väldigt långt in i den moderna tiden som vi har den. Och det är det som gör Tolkien till en anomali. Att det är en så ofantligt rik berättelse trots att den är skriven i modern tid. Men den bygger på alla de här gamla berättelserna.
Så du menar att Tolkien hör ihop med det här som kom före?
Han gör det, ja.
Ja, just det. Ja. Det var intressant.
Och därför är han så viktig för den här världen, för han är en av de bästa broarna vi har för att kunna stiga tillbaka och framförallt lära oss förstå den gamla världen.
Tycker du det är viktigt med rutiner i livet?
Ja, jag anser nog det nog vara väldigt viktigt med rutiner i livet. Men kanske jag gör det för att jag är, jag är så ofantligt dålig på att hålla mig i rutiner.
Okay.
Så jag ser värdet i rutiner därför för att jag vet av båda dera. Jag vet av alternativet till inga rutiner. Det här i och med att det präglar min vardag till största del. Så ja, det är nog det här rutiner är väldigt, väldigt nödvändiga. Men för mig svåra.
Diskuterar du hellre med folk som har precis samma åsikt som dig eller med folk som har en totalt annorlunda åsikt?
Orsaken till att jag är det här eftertänksam och inte svarar direkt är för att det finns en fråga som föregår den där.
Ja.
Och det är att hur långt det ens är frivilligt för mig att antingen diskutera med människor som har samma åsikt som jag eller människor som har avvikande åsikter som jag. Mitt liv påvisar nog att jag till största delen diskuterar med sådana som har avvikande åsikter nog. Men ett liknande lynne som jag.
Mm.
För där har jag nog varit mer eller mindre ganska ensam inom mitt liv. Att mycket av sådant som jag tänker och tycker så har inte jag hittat någon många som tycker samma sak. Men trots det så har jag väl signats av att ha ofantligt många mycket nära och mycket kära vänner. Vilket innebär att majoriteten av dem som är mina riktigt nära vänner så de delar inte min världsuppfattning eller kosmologi eller mina åsikter och smaker nödvändigtvis. Men ändå så har vi väldigt djupa vänskapet.
Är det viktigt att läsa nyheter?
Nej. Nej. Alltså det beror på din roll i samhället. Och som vuxen mera viktigt nog än som ungdom. Nyheter, så som vi är bekanta med nyheter. Så väldigt mycket av det som är riktigt, riktigt stort kan du inte undvika att höra om fastän du skulle försöka. Så sådana nyheter når dig nog. Och resten så är väldigt mycket sådant som varken berör dig personligen eller berör den plats som du bebor egentligen eller saker som du inte kan göra någonting åt ändå. Det vill säga saker som det finns ingen verklig nytta att känna till det. Annat än att delta i skvaller.
Mm.
Att läsa om någonting, skapa sig en åsikt om någonting, uttrycka den där åsikten.
Och tänker du nu på, vi lever ju i sån här Trump-tider när varje morgon domineras av några nya rubriker om amerikansk, är det sånt du tänker på?
Eller? Alltså det är det mest illustrativa exemplet för att det är så tydligt och klart. Att här är det väldigt långt frågan om det här, om emotande. Att här är det väldigt mycket om frågan om att uttrycka åsikter baserade främst på känslor. Och man vill där också söka sådana som delar ens åsikter och bestrida sådana som inte delar ens åsikter. Men som ett fenomen så är det här nu redan väldigt gammalt. I och med att vi har haft dagstidningar med i samhället i över 100 år. Så att vi har nog det här konsumerat nyheter på det här viset väldigt länge.
Men är det inte viktigt att så här, man ska rösta i val, man behöver kanske skapa sig någon politisk åsikt eller följa med vad som händer i samhället?
Ja, alltså till en viss grad. Men det är egentligen en helt annan diskussion. För det går in på väldigt fundamentala samhällsfrågor.
Mm.
som jag inte tror vi kan lösa idag. Men ja, det här, så långt som det ska röstas så skulle det kanske vara mer värt att lära känna de där människorna som man ska rösta på.
Mm.
Vilket man inte gör genom tidningarna, i och med att tidningarna så pratar om saker och ting som händer i samhället och det här försök som görs, beslut som görs, diskussioner som förs. Men i grund och botten så det viktigaste, framförallt för att välja beslutsfattare, så borde börja med personen man väljer. Att hur den personen är det. Och sedan se till det här hur den politik de för. Så ja. Och jag menar, det som jag säger är ju inte att man bör undvika nyhetsläsningen. Men däremot att den inte så viktig som vi ofta gärna vill göra den.
Nu påstår mitt batteri redan här att det är lågt, fast jag böt det. Så jag tror att vi ska
den tröttnar på mig redan.
Ja.
Det kom för mycket på en gång.
Vi ska prata om din tro.
Ja.
Du har konverterat, du är ortodox kristen. Det är säkert en lång historia som tog dig hit, men jag tänkte börja med att fråga var den började.
Min väg till den ortodoxa kyrkan så började tack vare en av mina närmsta vänner som var ortodox. Men vägen till ortodoxin så började givetvis före det.
Mm.
Jag födde upp fostrad i ett kristet hem, men väldigt typiskt så var jag bara nominellt kristen. Det var ingenting som spelade desto större roll i mitt liv. På frågan om jag är kristen så svarar jag ja, men annars så det här så manifesterade sig inte praktiskt överhuvudtaget. Och under studietiden så hade jag en desillusionerande tidsperiod när jag brottades med precis det som är den här poddens tema, det vill säga vad är meningen med livet.
Ja.
Och det här på en ganska grundläggande, enkel, simpel nivå. Varför stiga upp på morgonen för att göra det här, för att sen kunna göra det här, för att sen kunna göra det här, för att sen dö? Och det här givetvis så sammanföll det ju med det här det att jag studerade historia men hade inte tänkt bli lärare. Och jag såg då ändå, och jag såg förstås inga det här lukrativa tillämpningar för historiska studier och det här mina framtidsutsikter och arbetsmöjligheter. Så att de här inföll ju samtidigt och på det viset så det här gödde de ju varandra. Mm. Men det var ju det som tvingade mig att börja fundera på vad som är meningen med livet. För mig så är kristendomen någonting som jag dittills hade tagit för given. Och jag hade heller aldrig betvivlat att Gud fanen har skapat världen. Och att Kristus har dött för våra synder. Men det var det då som fick mig att inse att om det då är sant, så då innebär det någonting för mig och för mitt liv. Och framförallt för hur jag lever mitt liv. Och jag fann mig sedan då också mordfälld och desillusionerad med den protestantiska läran. Och det naturliga första steget för alla desillusionerade protestanter är att gå tillbaka till katolicismen. För det är det steg tillbaka till grunden, ursprunget, källan som vi känner till.
Vad var det som inte dög med protestantismen? Liksom, vad var det som, eller vad var det du saknade?
Den är godtycklig. Det den grundar sig på är arbiträra grunder som inte håller vid rannsakan. Det är mer eller mindre ett tyckande snarare än ett begrundande. Ta till exempel, nu tar vi ett historiskt exempel. En av de sakerna som utgjorde den protestantiska rörelsen och en av de starka det här grundprinciperna i den som sola scriptura, alltså att det finns ingen annan standard än den som skriften ger. Det finns heller ingen annan auktoritativ källa eller läromästare än självaste skriften, det vill säga Bibeln.
Mm.
Och det är den största av våra läromästare. Det vill säga Bibeln. Men den damp ju inte ner i famnen på människan. Det är en samling skrifter och berättelser som sedan har sammanfattats, inkorporeras till ett korpus av en samling människor som också begrundade och övervägde vad som kan och vad som inte kan tillhöra Bibeln. Och där kommer traditionen in i bilden.
Mm.
Att det är traditionen som har gett oss Bibeln. För det är genom traditionen så som traditionen har format och informerat kyrkan, som har lett till att kyrkan sedan har gjort det beslut som den har beslutat för att inkludera vissa saker i Bibeln, men inte andra saker. Och det innebär då inte att det som har blivit exkluderat ur Bibeln inte skulle vara nyttigt, sant, användbart och gott.
No, sen så studerade du också katolicismen ivrigt, men det gav inte heller riktigt vad du sökte. Eller?
Nej, det gjorde inte. För som jag sa, det är det första steget att gå tillbaka till, för att det är det första steget tillbaka i historien. Men det är också för att vi känner inte överhuvudtaget till ortodoxin här i väst. Och jag hade en god vän, en av mina närmsta vänner, som var ortodox. Och det var genom samtal med honom som jag fick insikter i ortodoxin. Det fick mig sedan att inse att det som protestantismen gjorde med eller mot katolicismen, ska vi säga, så hade katolicismen gjort mot ortodoxin redan tidigare. Påven i Rom, han var den första protestanten. Sådär förenklat sagt, lite tongue in cheek. Och därför så insåg jag att okay, men vägen är inte slut här. Det var väldigt nyttigt för mig att vända mig till katolicismen och studera dess teologi. Men det var bara ett delsteg på vägen.
Hur kändes det att konvertera? Kom du till någon punkt där du bestämde dig att nu?
För att jag först fick för mig att vända mig till den katolska kyrkan, så då under den tiden var jag väldigt ivrig att ansluta mig till den katolska kyrkan. För väldigt typiska mänskliga fallenheter. Det vill säga fallenheten för att vara stolt över det att man har rätt. att så som min position var då, var den att protestanterna har fel men katolikerna har rätt. Och jag vill vara med dem som har rätt. Och jag tog ganska hastiga steg för att närma mig den katolska kyrkan då. Men som sagt, i sista stund så vek jag av för att jag hade fått upp ögonen för ortodoxin också. Och när jag sedan insåg vad den katolska kyrkan var och vad den ortodoxa kyrkan såg ut att vara, så fick jag också ta mig en eftertänkare att sakta i backarna. Jag var just väldigt ivrig att gå med i det här.
Mm.
Att vad är orsaken till att jag skulle ansluta mig till en kyrka? Så den processen höll på i mer eller mindre 4-5 år av introspektion och självreflektion. Så jag hade, från att ha haft bråttom, så hade jag inte alls bråttom. Jag brukar skämta med det här, min gode vän, att Herre fräls mig, men inte riktigt ännu. För som sagt, det innebär även en tjänstgöring. Den ska vila, ditt val ska vila på frivilliga.
Jag tänker det är intressant och ganska viktig sak det där. Det är lätt att lite förändra sin åsikt om någonting, men det är ganska stort steg att sen för sig själv säga nu är jag säker på det här. Eller?
Mm.
Eller kanske inte man kan säga säker ens heller, men nu är jag så pass säker att jag kan säga det.
Ja, jag skulle säga att det är lätt för oss som människor att säga sig vara säker på någonting. För vi gör det väldigt lättvindigt, gör inte vi. Men det är svårt att vara uppriktig med sig själv om det som man anser sig vara säker på, om det faktiskt är sant om man har förstått det rätt.
Mm.
Det är det som är den där svåra biten.
Det är enkelt att ropa åt andra om hur säker man är på någonting, men det är svårt att sitta själv i ett rum och vara ärlig åt sig själv och säga jag är säker på att det är så här.
När jag det här övergav mina planer på att gå med den katolska kyrkan och vända mig mot den ortodoxa kyrkan, så givetvis i den stunden så upplevde jag mig nog säker på att ja, men det här, det var inte sen heller den katolska, men det är den ortodoxa. Så att redan från början där, i början av dessa 4-5 år som det tog mig att komma fram, så nu det här, om jag ska fråga mig själv i spegeln, att är du säker på det här, så skulle jag säga ja. Men det är då, men på samma sätt som jag var också då säker på katolicismen, på samma sätt som jag också säker med en hel del andra saker i livet. Och att då sedan det här ställa sig själv till rätta genom att ifrågasätta huruvida det man är säker på faktiskt är sant. Det är det som är den knepen.
Det borde nästan finnas två ord för det här.
Ja.
Jag förstår att du menar att det första är en sak och det andra är något helt annat.
Precis, ja.
Just det.
Ja. För min erfarenhet med den katolska kyrkan, så lärde ju mig det att man kan vara säker på någonting och känna sig säker på någonting utan att det som man är säker på stämmer överens med verkligheten förrän det har uppdagats att det som man har varit säker på inte stämmer överens med verkligheten.
Jag har ju intervjuat många sökare i den här podden, och nu ska jag inte sätta ord i deras mun, men ganska många så är ändå ganska så här ovilliga att sätta som en etikett på sin tro eller sin livsåskådning. Eller kanske till och med sätta ord på det, men att inte tillhöra ett samfund. Och jag tänker att det där är ganska så här tidstypiskt idag också.
Väldigt.
Att man har liksom en rädsla för att vara en del av en stor organisation, att skriva in om man upplever tro som någonting. Alltså det kan vara en fin tanke också, man upplever tro som någonting väldigt personligt som inte riktigt går att lägga in i en box.
Ja.
Men för dig är det inte så, eller?
Nej, men det är för att de där båda två är sanna verkligheter samtidigt, men av olika art. För ta kyrkan till exempel. Kyrkan är en samling människor. Inte vi robotar som tycker och tänker exakt lika om allting inom kristendomen. Utan nu finns det meningsskiljaktigheter där också. Liksom man har meningsskiljaktigheter med vissa präster, vissa kyrkor. Och man kan till och med ha meningsskiljaktigheter med väldigt grundläggande det här principer och läror i kristendomen också. Så att det ena utesluter inte det andra. Att man kan lägga en etikett på sig som kristen och då som ortodox kristen för att man är med i den samlingen människor, så innebär inte att det personliga och den personliga tron skulle upplösas, utan den finns ju där. Den finns där i ständigt samspråk med både den här gemenskapen och den här gruppen som du är en del av, och den här etiketten som du lägger på dig själv och den här institutionen som du är en del av. Så att därför är det här är inte en antingen eller sak, utan det är en både och sak. Så att därför har jag stor sympati med sådana som inte vill lägga en etikett på sig eller skriva in sig eller tillskriva sig någon grupp eller lära eller skola etc. Men det finns också ett element av trend i det här. Och det är framförallt det senaste århundradet, men då framförallt 60- och 70-talet när New Agen fick väldigt mycket luft under vingarna. Idag så har ju den nästla in sig i det här hela samhällsbilden. Att mycket av det som vi föreställer oss och tänker om andlighet, framförallt bland sökare, så kommer från New Age-rörelser och New Age-trender. Och ett av de centrala temana är den här misstänksamheten och antipatin mot det som man kallar för sekterianska religioner. Det vill säga religioner som har en institution, ett formellt liv och som har en definierad grupp, vilket innebär grupptillhörighet. Att antingen är du med i gruppen eller så är du utanför gruppen.
Jag tänkte vi skulle prata lite om fasta också.
Ja.
Fastan är viktig för dig.
Ja, den är.
Och av någon anledning som avdankad ateist så fascinerar det här med fasta mig väldigt mycket.
Ja.
Berätta lite, hur gör man när man fastar?
I grund och botten så avstår man från vissa typer av föda. Föda som både smakar gott och stärker kroppen och människan. Så när man fastar så avstår man från, inte bara från godsaker som godis och gott vin och sådant, men också från kött och mjölkprodukter och ägg etc.
Varför fastar man?
Man fastar först och främst, det är en form av träning. Det är ett verktyg för vår bättring. På samma sätt som där jag tidigare nämnde att en läkare kan föreskriva dig en viss diet. För du måste hålla ditt kolesterol i skick. Så finns det vissa saker som du måste avstå ifrån. För att du, det här, din hälsa ska ges möjligheten att bibehålla sig. Och din kropp ska ges möjlighet till att återhämta sig till exempel från någonting. Så fastan är ett verktyg för vår bättring genom det att all okomfort som vi själv valt försätter oss i, så är ju alltid hemåt. För att det tränar oss i att utstå mera. När du går och tränar till gymmet så är det väldigt obekvämt. Det är väldigt jobbigt. Det är tungt. Dina muskler verkar. Men du blir starkare av det. Samma är det med fastan. Det är jobbigt. Du skulle vilja ha det där och det där. Du suktar efter det. Det är gott. Men genom att avstå från det så tränar du i att säga nej till det som du vill ha. Vilket är nyttigt. Framförallt för ett liv som en vuxen människa som ofta inbegriper att göra det som måste göras över det som man vill göra.
Ja, jag tänker att någonting som är intressant med det här är att i dagens samhälle så är det ganska otypiskt att man säger nej till någonting som man vill ha. Tvärtom så har vi ju våra telefoner och vår hämtmat och allting är på något vis lätt konsumerat.
Ja. Ja.
Att säga nej tycker jag, det är en intressant tanke.
Det är en av våra mer eller mindre trosföreskrifter i vår moderna religion. Det vill säga att bejaka sina egna begär. Och jag anser ju det vara ytterst ohälsosamt att avstå från avhållsamhet och bejaka sina egna begär. Men till det så har vi hela mänsklighetens historia där mer eller mindre alla föregående kulturer och alla visa personer och läromästare i alla föregående kulturer genom mänsklighetens världshistoria över hela jordklotet har allihopa haft samma inställning till bekvämlighet. Att det är någonting nedbrytande och inte någonting hälsosamt. Ingenting som man ska sträva efter. Alla så alltid föreskriver avhållsamhet, disciplin och styrka som egenskaper och dygder värda att sträva efter för att det gör dig gott och det gör dig också det gör det möjligt för dig att göra gott för det här, den värld du lever i. Och det finns många orsaker till varför fastan är viktig i kristendomen, men alla de orsakerna är inte nödvändigtvis relevanta för allihopa. Vi fastar också för att komma närmare Gud. Men som du sa, att som en ateist så har du fascinerat dig för fastan, så för en ateist så det här är det kanske inte så relevant att höra att man kommer närmare Gud om man fastar, för att på vilket sätt kommer man närmare Gud? Vad är det att komma närmare Gud?
Ja, men jag kan tycka ändå att det också finns någonting i det där att du då spenderar mer tid än vanligt med någon sorts tankearbete, meditation, andlighet, med att fundera på dig själv.
Bra att du tog upp det där för att det är ju som sagt fastan börjar med att avstå från en viss typ av mat. Men den stannar inte där, utan den inbegriper även att liksom man avstår från viss typ av mat, så strävar man också till att avstå från en hel del andra saker också. Vilket till exempel innebär att det är meningen att under fastan då också vakta sin egen tunga mer än vanligt. Ge akt på sina tankar mer än vanligt. Och framförallt att be och vända sig till Herren mer än vanligt.
Ändras din relation till Gud under fastan? Kommer du på något vis starkare ut ur den?
Ja och nej. Jag har nog kommit ur svagare också. Men det är som sagt, då är inte jag född ortodox. Och därför inte van med fasta. Jag har inte hunnit träna mig i att fasta så väldigt länge. Så är jag ju inte kapabel att fasta hur strikt som helst och hur mycket som helst. På samma sätt som någon som aldrig har tränat kan man inte bara kasta in i ett gym och säga att lyft nu 100 kilo. Utan de måste ju lyfta smärre vikter först för att bli starkare, för att sen kunna lyfta mer. Så nu har jag åtagit mig en för stor börda i min fasta. Som sedan har slagit bakut. Som sedan har gjort en less på fastan och irriterad på att orka gå till kyrkan. Det har blivit för mycket helt enkelt. Och tar man mer än vad man klarar av så det här är det naturligare resultatet en avsmak för det man gör. Så ja, det är ju meningen att man ska komma ut starkare. Eller ska vi säga att kommer man ut starkare så vet man att man har gjort det rätt, på rätt sätt. För som sagt, vi har våra fasta föreskrifter att du avstår från det här och det här och det här och det här och det här. Men alla är vi olika. Alla människor är olika. Och allas omständigheter är olika. Och de här sakerna, det vill säga vårt andliga liv, så bör anpassas enligt det här. Och det är ju det som görs i samråd med vår präst. Våra präster, de vet hur det ska göras. Och därför så kan de berätta och lära en hur någonting ska göras. Samtidigt som de också då kan med erfarenhet se att som min manliga far gjorde, att du sakta i backarna lite. Att nu tar vi och lättar på den här fastan för att det här nu tar du för mycket på dig. Det här är du inte van med och det är inte hälsosamt för dig att göra det så här ivrigt och hårt.
Men vad skulle du säga att fastan ger när den fungerar som bäst då?
Stabilitet. Tänk dig stunder i livet när du har varit riktigt stressad eller ångestfull. Du kommer hem från jobbet, du sätter dig ner och då gör du någonting som du vill göra, som du tycker om att göra, som är meningsfullt att göra. Men den där saken som du vanligtvis tycker jättemycket om att göra, så den ger dig inte den där ron, den där glädjen, för att du är så upp i varv utav livet. Du är orolig i själen. Och det som fastan gör är att den ger en stadga, en psykisk, andlig stadga, genom att påfresta kroppen. Och ja, om du föreställer dig att när man har varit ut på en länk till exempel och jogga, sen när man kommer in för att man har rört på kroppen, så man kan känna sig ganska lugn och tillfreds. Lugn och tillfreds och inte alls ivrig eller entusiastisk, men heller stressad eller bråttom till någonting. Utan man är riktigt lugn och det är bra som det är. Genom att man just har påfrestat kroppen. Och lite så fungerar fastan också. Att du påfrestar ju kroppen genom att beröva den stärkande mat som kött och mjölkprodukter och ägg. Sådant som gör din kropp starkare. Men samt för det, av någon anledning, så hjälper det en att stilla sig också. Det tenderar för mig att vara så att i början av fastan så är det jättejobbigt, för då har jag just en längre period här fått äta vanligt och äta vad jag vill, och sedan mitt i allt så ska jag göra avkall på det vad jag vill. Då är början jättejobbigt och man är hungrig, för det tar tid för kroppen att anpassa sig till att okay, nu kommer det inte så mycket mat. Sådär. Men sedan, efter en liten stund, så då mitt i allt så klarar man av att göra det vad man gör och fortsätta det vad man har för sig i livet. Man till och med har en starkare stressresistens också. Och jag menar, jag pratar ju väldigt mycket här nu om både psykisk och fysisk hälsa och fastan med de orsakerna i åtanke. Därför för att det är ju en av de saker som har fascinerat mig mest, att inse hur fasta har förekommit i det också i alla kulturer. Alla kulturer har alltid haft fasta, någon form av fasta. Så att, och vi har ju sett hur fastan har också kommit tillbaka. Vi har olika dieter idag, hälsodieter som involverar någon form av fasta, som intermittent fasting och sånt. Så att nu börjar det ju komma tillbaka nog. Det är en relevant sak att lyfta fram att det är ingenting nytt, utan vi har alltid haft fasta med oss. Det är samma goda hälsoorsakerna till varför fasta som vi nu börjar inse och återfinna. Så det är inte vi som har hittat dem, det är inte vi nu som har förstått dem för första gången i mänsklighetens historia, utan tvärtom, vi har alltid haft dem, vi glömde bort dem däremellan och nu börjar vi uppfinna hjulet på nytt.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan. Klicka gärna både på hjärtat och den där lilla ringklockan i appen, så får du en notis när jag publicerar ett nytt avsnitt.